Jag säger tack för att jag fick komma och hälsa på er här i Landskrona. Jag ska läsa faktiskt en text som jag tror läses i princip i alla kyrkor idag. De kallar detta enligt Svenska kyrkans ordning för tacksägelse. Dagen, tacksägelsedagen, och det kan ju alla passa bra alla dagar kanske. Men jag ska läsa en text i Matteus evangelium. Det 15 kapitlet och den 29 versen. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom. Och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. Och la ner dem framför honom. Han botade dem. Och folket häpnade. Stumma talade. Lytta blev friska. Lama gick. Och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Amen. Om man läser texten innan det här så har Jesus satt i utlandet kan man säga. En av de få tillfällen då Jesus gick utanför gränsen, Israels gräns. Och då var han uppe i Tyrus i Libanon. Och det står i Markus evangelium så står det att han tog in där i ett hus. Och så hade han räknat ut att han skulle få vara för sig själv. Men han förblev inte osedd, utan det fanns en, åtminstone, kvinna som såg honom. Den syrisk-feniciska eller kananeiska kvinnan som hade en dotter som hon hade sådan nöd för, som var besatt. Så Jesus blev störd utav denna envisa kvinna. Vi ska inte tala om det nu, men hon bevisar sig verkligen uthållig i sin bön. Så lärjungarna tyckte, Jesus, du får ge henne besked. Hon håller på och ropar och förföljer oss med sitt ropande. Så denna kvinna blir bönhörd. Jesus beundrar hennes tro. Och säger att din tro är stor. Och du är hjälpt ifrån den här stunden. Så åtminstone två personer blev ju hjälpta av Jesus. Sen står det så här. Det står här bara i vers 29 att Jesus gick därifrån. Men Markus är lite noggrannare om man läser. Så står det, alltså om ni nu har kartan klar för er. Tyrus ligger norr om Israel. Och så står det i Markus att han gick ännu längre norrut mot Sidon. Och så svängde han av österut. Och så kommer han ner i Dekapolisområdet. Och så tar han sig fram till Galileiska sjön från öster. Varför Jesus gick en så lång väg, det vet jag inte. Och jag vet inte vad han gjorde, det är hemligt. Jesus sa att han behövde kanske den här tiden för att samtala med sina lärjungar i lugn och ro. För de fick ingen lugn och ro. Går man ännu längre tidigare i den här berättelsen, så när Jesus var i Galileen så blev det sån uppståndelse och sånt väsen. Han hade nämligen bespisat 5000 män förutom kvinnor och barn. Och då står det i Johannes evangelium att detta gjorde att folk blev som tokiga. Och de tänkte, vi gör honom till vår kung. Med våld. Revolution i landet. Så det var verkligen stämning. Men Jesus ville inte detta. Utan han gick därifrån och så drog han sig tillbaka mot Tyrus. Ville vara i lugn och ro. Trodde han skulle vara ensam. Men så, om vi nu lever oss in i den här situationen, personerna där i Dekapolis och öster om Galileiska sjön och andra människor, de hade undrat vad Jesus tog vägen. Det hade inte hänt någonting på länge, det var ju mycket uppståndelse runt honom, alla märkliga under han gjorde. Men så står det då att han kommer. Han är i närheten av denna vackra sjö. Och så står det sedan upp på berget. Han gick alltså ut med sjön och sedan upp på berget. Inte ett berg, utan det står faktiskt även i grundtexten i bestämd form. Det där intresserar mig lite grann. Så Jesus gick upp på berget. Jag vet inte om han hade något särskilt berg som han besökte med olika mellanrum. Till exempel när han ville vara ensam, han hade skickat iväg lärjungarna över sjön och han skulle stanna på berget och be. Ja, jag ska inte spekulera mera, men här står det i alla fall att Jesus gick upp på berget. Där satte han sig ner. Ja, hoppas att du ser den här bilden för dig, hur Jesus kommer med sina lärjungar, hur de går upp för berget. Kanske finns det en hel del ögon runt omkring i trakten som spanar och upptäcker honom. Och han sätter sig ner på berget, synligt. Alla kunde se. Det syntes att han satt där uppe på berget. Berg är ju intressanta ur många synpunkter. Men om du har varit vid något högt, stort berg. Vi bor ju i Skåne nu, så vi kan inte tala så mycket om höga berg. Men det finns höga berg i världen. Och det finns något mäktigt över berget. Talar om Guds kraft. Guds skaparkraft. Man rubbar inte ett berg hur som helst. Ibland används det som en bild på motstånd som står emot. Men det handlar om kraft. Och det här tycker jag stämmer med Jesus. Han sätter sig nästan som på en tron på berget. Det är dags för en gudomlig maktdemonstration eller manifestation av Guds stora och oändliga kraft. När han sitter där på berget står det nämligen i nästa vers. Mycket folk kom till honom. Det kom folk från alla håll. Var de kommer ifrån det vet jag inte, men det finns en sån attraktionskraft i Jesus, i själva gestalten Jesus, som strålar ut en sådan härlighet och folk känner de måste komma. Lukas säger på ett ställe om Jesus att till honom kom allt vad syndare och publikaner hette. Man drogs till Jesus. Man drogs till hans närhet. Man ville vara nära Jesus. Man ville komma till honom. Och det är ju faktiskt så än idag. Jesus, han säger när han talar om detta att han ska lämna lärjungarna och fara till himlen, så står det att han ska dra alla till sig. Det finns en attraktionskraft hos Jesus. Det fanns det då. Och folk kommer till Jesus. Det är någonting märkligt och någonting stort när en människa bestämmer sig för att jag vill gå till Jesus. Jag vill komma till Jesus. Det är det största som kan hända en människa. Att hon bestämmer sig för jag vill komma till Jesus. Och de som kommer till honom, de tar han emot. Så det kom mycket folk till Jesus. Och sen så står det så här, de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. Alltså många kunde alltså gå själva, och de gick till Jesus. Det var ingen enkel terräng kanske, men de gick till Jesus där han satt på berget, sökte sig till honom. Men det fanns någonting hos var och en som tyngde deras hjärtan, som de bar med sig liksom, bördor, bekymmer, böneämnen. Och jag tänkte på detta, det är en sånt märkligt text, den här enkla texten om Jesus. Det sägs ingenting i texten. Jesus, det finns inget referat av att Jesus sagt någonting. Det bedes ingenting. Det står inte att de överhuvudtaget bad några böner. De hade med sig lama och blinda och lytta och alla stumma och alla möjliga slags handikapp och människor som de var bekymrade för, som de behövde hjälp med och som ingen hjälpte, åtminstone inte om man var fattig. Och då tänkte jag så här, det var deras sätt att be, att de kom med de sjuka till Jesus och så la de ner detta. En ordlös bön, men de la det vid Jesu fötter. Det där det ska ligga. Och då tänkte jag, när jag nu åker till hans krona, så finns det säkert människor som kommer också till denna platsen som har med sig bekymmer, som har med sig böneämnen. Kanske inte rent fysiskt, men som vi bär på. Alltså synden som har kommit in i världen, den har ju gjort hela världen till ett sjukhus, till ett behovets plats. Det finns inte en människa som är utan bekymmer. Och vad texten säger till oss är detta: gå med detta till Jesus. Lägg dina bekymmer för Jesu fötter. Du behöver inte, om du tänker nu på den berättelse som jag började hänvisa till, den där kvinnan. Hon förföljde Jesus med sina böner. Och det var inget fel i det, det var tvärtom. Underbart, uthållighet. Men det är ju faktiskt på det sättet att Jesus vet om våra böner redan innan de är bedda. Innan vi har uttalat dem. Förrän ett ord är på min tunga så känner du det, säger psalmisten. Gud vet vad du bär på. Gud känner ditt hjärta. Och därför får du komma till Jesus och liksom lägga ner det inför honom. Jag tror att man kan göra det på olika sätt. Ibland kan man behöva demonstrera och säga, nu kom jag Jesus, nu böjer jag mina knä här inför dig. Eller då. Man kan sitta där man sitter och säga till Herren, jag lämnar detta i dina händer. Jag lägger ner det inför din fot. Och det underbara är att han som är där, som sitter där på tronen, han som är på berget och som drar människor till sig, han vet och förstår och hör också ordlösa böner. Han kan läsa våra tankar. Han kan se oss rakt igenom sådana som vi är. Så de la helt enkelt de sjuka där. Ska man vara riktigt noga så står det, faktiskt, man skulle kunna säga att de kastade. Det kan ju låta lite varslöst, men det var så många, förstår du, så de kände det är bråttom nu, det gäller vara först och komma till Jesus. Så de skyndade sig fram, skynda till Jesus, tveka i mer, här ute i ordet vägen du ser. Vi får skynda oss fram till Jesus och lägga fram våra bönämnen för honom. Utan ord. Utan åthävor. Herre, du ser. Du ser precis hur jag har det. Och du ser precis vad jag behöver. Då när de gör på detta sättet. Att de lämnar fram både sig själva och sina bönebarn. Som de har bett för. Kanske länge. Och som de har längtat efter det. Gud skulle förstå och hjälpa. När de gör det så står det, han botade dem. Ja, det låter liksom så enkelt. Och det är nog enkelt för Jesus. De där bekymren som du tycker är liksom så skyhöga och så stora och så omöjliga. Men för Jesus det är ju ingenting omöjligt. Det står han botade dem. Han botade dem. Han botade dem. Han rörde vid många. Jag tror att det här var ett rätt långt möte som ägde rum här på berget. Jesus säger några verser senare, så säger han så här, jag kan kika ner här i vers 32, så säger Jesus, det gör mig ont till sina lärjungar, det gör mig ont om folket, de har nu varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Det var ett långt möte. 3 dagar. Det kan vara så att ni vet att judarna räknade dagarna på, alltså en halv dag, en hel dag, en halv dag, det blir 3 dagar. Det kan vara att, men det är länge ändå. Ett långt möte. Och maten, den var slut för länge sedan, de hade haft med sig kanske lite matsäck. Men nu var de utan mat och de har varit hos mig. De har trängt så här med mig. De har klängt sig till mig i 3 dagar, säger Jesus. Och inte har de någonting att äta. Så det var ett långt möte. Men Jesus botade dem. Det finns alla sjukdomar uppräknade här. Blinda, stumma, lytta, alltså halvfärdiga, alltså förlamade eller utan lemmar eller överhuvudtaget krymplingar. Och det skedde en massa skapelse under där på berget. Jag skulle gärna vilja vara med. Och sett konkret hur Herren hjälpte dem. Den ena efter den andra. Och då så står det så här. Nästa vers, eller i samma vers är det väl, så står det så här. Han botade dem och folket häpnade. Ja, tänk om Landskronaborna skulle bli lite förvånade. Därför att Jesus gör någonting påtagligt och konkret. De häpnade. Folket häpnade. Vad var de häpnade över? Jo, plötsligt hörde de människor som de visste var stumma att de talade. Och så vidare. Hände massa saker där. Lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Det skedde underbara saker när man lämnar över detta till Jesus Kristus. De där bekymren, de där sjukdomarna, de där anhöriga, de där bönebarnen. Om det nu var barn eller om det kanske var farmor och mormor som man kunde be för. Ja, vem som helst kan bli frälst blott till Gud han vänder. Och så står det så här. Och de prisade Israels Gud. Ja, vad var det egentligen för folk som fanns där i Dekapolisområdet? Ja, det var många judar säkert, men det var också, sägs det, en hel del av icke, alltså av hedningar, icke-judar. Som fanns i de olika städerna. Dekapolis betyder 10 städerna. Det fanns 10 olika städer som folk hade kommit ifrån för att söka upp Jesus. Tänk att när Jesus möter den här kananeiska kvinnan som ju inte heller var judinna men som blev botad och hennes dotter blev befriad. Så säger han till henne att jag är inte utsänd till någon andra än till Israels hus. Man prövar hennes tro innan han möter. Här sägs det ingenting. Jesus predikar inte för dem som vi ser i alla fall i texten. Och de gör inte som Bartimeus. Ropar och säger förbarma dig över mig. Jo, de gör det i handling. De gör det i gärning. De lägger ner det för Jesus och säger här är mitt bönämne. Och så kan han möta dem på sitt underbara sätt. Och så häpnar man. Ja, det är en förmärklig frälsare vi har som gör stora saker. Och så börjar de förstå, han är den som Gud, Israels Gud, har sänt till världen för att frälsa. för att bota, för att hjälpa. Och så fylls hjärtat av lovsång. Spontant börjar de tacka och prisa och upphöja och ära den evige guden, den enda guden, den sanne guden. Han som har uppenbarat sig genom Jesus Kristus. Han som alena kan göra under. Så säger Jesus när mötet har pågått i 3 dagar. Jag ska inte hålla på så länge, men utan jag ska sluta ganska strax nu. Men det står så här. Att han, när han kallar till sig, det gör mig ont om folket. Han ömkade sig över folket. De har varit hos mig i 3 dagar. Och så säger jag har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga. För då orkar de kanske inte ta sig hem. Tänk, Jesus har bekymmer om precis allting. Det finns ju också, som ni vet, så mycket nöd i världen. Tänk att Jesus bryr sig om människor. Och bryr sig om våra behov. Och han tänker på det i förväg. Om de ger sig hem nu, vad kan hända då? De går ju under, de är svaga, de är sjuka. Eller har varit sjuka länge. De behöver mat. Det tänkte Jesus på. Och han tänkte på det bäst. Vi ger dem mat nu. Så det inte blir värre. Imorgon. När de är på väg hem. De behöver mat idag. Och därför frågar han hur lärjungarna hade och många bröd de hade. Och så sker det ett nytt bespisningsunder. Det hade hänt ett förut. Men nu sker det ett nytt bespisningsunder. Där Herren får möta de lekamliga behoven på det sättet också. Materiella behov. Då är han, det kan man ju säga att det var materiella lekamliga behov när de var sjuka och så också, men jag tänker det här var också ett slags andligt skeende. Det var, ofta vet ni att Bibeln använder till exempel blindhet och få sin syn. Man kan vara blind fast man ser, säger Jesus i ett annat sammanhang. Men Jesus kan öppna ögonen. Så att man ser. Man kan vara döv. Du som har öron, hör vad anden säger. Man lyssnar. Man kan höra andens röst. Guds röst. Tala. Jesus vill göra oss både seende och hörande och gående och springande och ärande Gud. Det är en märklig under som sker på berget vid Genesarets sjö. Den här texten handlar om, men han vill också göra det med oss. Jag vet ju inte vad du har för bekymmer. Jag känner ju inte dig. Och även om jag kände dig lite grann så kanske du inte ändå talar om det för mig. Därför att det är så pass känsligt och du vill ha det. Du vill inte säga det till vem som helst. Men du kan gå till Jesus. Med precis allt. Det behövs inga ord som människor uppfattar, men du kan lägga ner allt sammans inför Herren. Det kan du göra nu. Just nu kan du säga till Jesus i ditt hjärta, ta hand om detta som jag har burit på så länge, som har varit så svårt, som har känts så hopplöst. Tack att du kan ta hand om detta. Jag lägger det till dig och så ska du uppleva det här undret sker. Och du kanske får komma hem och höra saker som gör att du häpnar. Tänk vilken Gud du har. Tänk vilka under han gör. Tänk att han lyssnar på mina hemliga och tysta tankar. Han kan läsa mitt hjärta. Herre Jesus, jag tackar och prisar dig för de där enkla tankarna som jag har velat förmedla idag. Tack att du är den som hjälper människor. Tack att nöden ibland inte syns utanpå, men den kan vi ändå bära i vårt hjärta. Tack att bekymren, de kan vi inte läsa på det sättet utanpå skriften, utan vi har dem i vår inre värld. Men vi lägger det ner inför dig. Tack att vi tillsammans får komma överens om att lämna över detta till dig. Och du är barmhärtig. Du bryr dig om folk. Du bryr dig om människor. Du är intresserad av hur de har det. Och du vill hjälpa dem. Du vill hjälpa oss alla. Jag prisar dig för det. Och jag ärar ditt heliga namn för att du hör bön. Amen.